Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och du sa det att är det något som händer så hör av dig och använd så för Snapchat. Då kommer jag ner och hjälper dig.
Det är den 10 december 2016 och den 27-åriga Alexandra har varit på middag hos sina vänner Emil och Lotta. Vännerna har sedan en tid tillbaka fått indikationer om att någonting inte står rätt till med Alexandras förhållande med Mattias. Innan Alexandra lämnar dem på kvällen för att bli upphämtad av Mattias erbjuder sig Emil och Lotta att hon kan kontakta dem när som helst om hon skulle vara i behov av hjälp. Eftersom de vet att Mattias övervakar Alexandras mobil föreslår de att hon ska använda applikationen Snapchat. Och efter ett par timmar får Emil plötsligt ett meddelande över Snapchat från Alexandra som säger att hon nu är i behov av hjälp. Någonting allvarligt är på väg att hända. Så Emil och Lotta sätter sig i bilen för att snabbt åka hem till Alexandra och Mattias lägenhet.
Vi sätter oss i bilen och ber oss ner. Vi kör ner. Parkerar bilen en bit ifrån och går dit. När vi öppnar dörren går jag och Lotta in genom första porten. Och då hör jag någon som gnyr till. Och då sa jag till honom, fan vad är det för något? Men det kan ju också vara en granne. Så att vi fortsätter att gå upp för de här 4-5 trappstegen. Och fan, nu är vi upp till första nivån. Och då hör jag någon som skriker. Alltså skriker riktigt gällt. Ett skrik som skär in där i själen. Alltså det här gäller inte bara ett doft utan ett när det verkligen är ett rop på hjälp. Ja.
Skriket som hörs kommer inifrån Alexandra och Mattias lägenhet. Där Mattias just då sitter ovanpå Alexandra och trycker ner en kabellist i hennes mun. Och det här blir kulmen av ett årlångt förhållande präglat av psykisk och fysisk tortyr.
Alltså det kändes som att hon ville lätta sitt hjärta, men att det var jobbigt för henne. Och då sa hon att när Mattias är snäll så är han jättesnäll. Men han kan också vara den hemskaste människan man kan föreställa sig.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om förhållandet i fångenskap. Mitt namn är Nils Bergman.
Hon var rädd för att oavsett hur allting slutar kommer han söka upp henne och döda henne. Hur tyckte du att deras förhållande verkade till början?
Alexandra var väldigt glad över Mattias. Han var trevlig och snäll. Jag började försöka rikta mikrofonen lite mot...
I december 2015 träffas Alexandra och Mattias för första gången genom Mattias mamma som Alexandra jobbar tillsammans med. Mattias är diagnostiserad med ADHD och bipolär sjukdom. Och Alexandra har precis brutit upp förhållandet med pappan till hennes två små barn. Det förhållandet tog slut under något tumultartade former och Alexandra är skör när hon blir tillsammans med Mattias. Vi hör Alexandras vän Lotta berätta om de intryck hon får av Alexandras nya förhållande.
Träffade du dem ihop med barnen också någon gång?
Ja, det var första gången vi träffades. Då kom han hem till oss.
Okay.
Och då var alla barnen också då.
Mm. Hur verkade Alexandras barn kring honom?
De tyckte om Mattias.
Var det någonting speciellt de gjorde den, att du förstod att det inte var så bra mellan Alexandra och Mattias?
Ja, Alexandra berättade för mig att han inte var snäll mot henne.
Okay. Mm.
Bara någon månad in i förhållandet anförtro sig Alexandra till Lotta och berättar om en händelse som Mattias utsatt henne för som hon mår dåligt över.
Hon berättade att första gången hade de börjat bråka i duschen. Och han hade hällt schampo i Alexandras ögon och mun. Sedan gick han ut från duschen och hämtade en flaska klorin. Sa att han skulle hälla det i henne också. Och så gick han därifrån. När hon bad om ursäkt.
Vet du vad det var hon skulle be om ursäkt för?
Det var att de hade börjat prata om vem som var alfahane och alfahona. Det hade börjat som ett skämt först. Sen blev Mattias arg. Hon sa att hon var alfahona.
Hur var Alexandra när hon berättade detta för dig då? Jag
var rädd och ledsen. Förvånad att han... gjorde som han gjorde.
Mm. Det som till en början var en skämtsam diskussion om vem som var alfa i förhållandet blir till ett bråk som eskalerar i våld och förnedring. Alexandra blir chockad men försöker glömma händelsen och intalar sig att det här nog bara var en engångsföreteelse. Hon är nykär och Mattias verkar ändå vara en bra kille.
Ja, jag fick ju först höra att hon hade träffat honom och så och ingenting mer, men...
Till sin kompis Emma berättar Alexandra ingenting om några våldsamheter i förhållandet. Och när de två träffas hemma hos Emma i början av våren 2016 verkar Alexandra utåt sett glad och positiv. Men Emma är ändå på sin vakt eftersom hon på omvägar hört saker om Mattias som oroar henne.
Första kvällen hon var hos mig när vi pratade om honom, och då hade jag ju blivit varnad från andra vänner som sa att han var farlig. Hon skulle akta sig och att de tyckte att jag skulle säga till henne att han hade gjort saker mot andra tjejer som inte var bra. Jag hade inte fått veta något ingående då, men jag hörde till och med ordet psykopat. Vilket jag inte sa till Alexandra den kvällen, men jag sa bara att jag hade hört dåliga saker om honom. Och hon... Hon sa att hon slät över lite och sa att han var fin och bra så, men han hade ju sina sidor kanske.
Ryktena kanske bara är rykten, tänker Emma. Och vill inte dra på för stora växlar och svartmåla Mattias inför den nyförälskade Alexandra. Men de här dåliga sidorna som Alexandra nämner i förbifarten att Mattias har kommer Emma under samma kväll bli varse om. När Emma och Alexandra sitter i vardagsrumssoffan och pratar ringer plötsligt Mattias upp Alexandra.
Och... jag hör att hon säger lördag som en fråga liksom. Och därefter så hör jag hur han börjar skrika i telefonen. Och det var mycket fucking, hora, fitta och så. Och jag tittar på henne och under tiden hon säger, eller har honom i luren, så säger hon bara medan jag hör de här svordomarna. Och jag säger till henne att du måste lägga på. Du ska inte ta det här. Men det slutar med att han slänger luren i örat på henne. Och jag reagerar ju då för att jag kände att det var helt oprovocerat. Och tyckte att det var väldigt märkligt beteende. och frågasatte henne då. Och då sa hon, ja men det här var ingenting. En kvart senare står vi ute i köket och ska ta lite glass. Vi står precis bredvid varandra vid diskbänken. Och han ringer upp igen och svarar med love you babe, sa jag. Och hon säger, love you too. Ja. Och sen pratar de med vad de pratar om därefter, minns jag inte riktigt. Men jag vet att just det reagerade jag på, för att det hade varit så hetsigt bara en kvart innan. Och sen vändes tonen helt och hållet.
Alexandras vänner får nu känslan av att Alexandra är på väg in i ett destruktivt förhållande. Men ingen av dem vet hur illa ställt det egentligen redan är. De vet inte att Alexandra i princip varje dag lever i ett helvete. Hon blir misshandlad, torterad, förnedrad och förminskad. Men helvetet utspelar sig nästan uteslutande i deras gemensamma lägenhet där ingen kan se. Men vid ett tillfälle sker våldet utanför hemmet.
Men det jag jobbar med säkerhetsfrågorna i Linda Barena rent generellt kan man säga.
Det är den 28 april 2016 som säkerhetschefen Arne kommer att bli ett viktigt utomstående vittne. Det är kväll och Arnes kollega har precis slutat sitt skift. När kollegan är på väg hem passerar han Linda Barena som är en del av deras bevakningsområde. Och de har tidigare under kvällen fått rapporter om larm från just det här området som senare visar sig vara falsk larm. Men därför ringer kollegan upp Arne och ber honom att kolla in den här bilen. Så vid 11-tiden på kvällen åker Arne dit.
Så helt plötsligt, efter några minuter, jag kan inte säga hur länge, men efter några minuter, kanske 5-10, så kom en man och en kvinna ut från skogen. Okay. Och då presenterade jag mig som säkerhetschef på Linda Barena och att vi hade haft larm där nere tidigare. Och jag undrade vad de gjorde. Mm. Och då sa mannen att de hade varit inne i skogen och kissat. Och det tyckte vi var konstigt.
Ja. Var det någonting annat med mannen och kvinnan som du tänkte på?
Alltså den tidpunkten att komma ut och hon var ganska lättklädd. Det stämde ju inte.
Arne tycker att det är ett konstigt ställe att stanna och kissa på. De marken runt omkring är svårt vattensjuk. Och den här skogen är ingen skog man brukar vistas i.
Du sa att kvinnan var lättklädd. Kan du minnas på vilket sätt?
Hon var frånvarande. Alltså hon var lite frånvarande och i det läget visste man inte bättre. Så hon såg skuldmedveten och frånvarande ut. Kanske lite blek. Möjligen att det är en efterhandskonstruktion, men så känns det idag. Sen gjorde vi så att vi ringde till bilregistret och fick reda på vem ägaren var till bilen. Och så slog vi upp ägaren då på Facebook och då kände vi igen honom. Inför han som kom från skogen.
Ja.
Det ingen vet vid den här tiden är att Mattias och Alexandra precis innan Arne kom hade bråkat i bilen. Och att Mattias tagit hennes mobil, slitit av henne hennes kläder och sen kastat henne ur bilen. Och att det var därför hon var lättklädd och upplevdes skärrad när hon kom tillbaka från skogen, dit hon hade försökt fly. Mattias kommer långt senare polisanmälas för den här händelsen. Han kommer förneka att han ens vistats i den här skogen någon gång. Fram tills det att polisen hittar vittnet Arne. Då kommer Mattias ändra sig något.
Hon blev tystare. Sa inte så mycket. Jag träffade henne mycket mindre också.
Men vid den här aktuella tiden vet ingen, inte ens Alexandras familj, om vad det är hon går igenom. Men de märker på henne att de börjar dra sig tillbaka mer och mer. Vi hör Alexandras mamma som berättar vad hon iakttar under den här tiden. Hon träffar Alexandra tillsammans med Mattias vid ett fåtal tillfällen i början av deras förhållande. Och hon får inget bra intryck av Mattias.
Alltså det är en känsla man får. Känslor är svåra att förklara ibland, men jag har haft lite svårt för Mattias från första stund. Alltså första gången hon kom hem och hälsade på, då satt vi i köket och fika. Och Mattias pratade väldigt mycket om sig själv, väldigt självcentrerad, vill visa hur väldigt mycket vad han kan och inte kan. Och då kom vi in på ett samtal när han berättade att han var försäljare. Han sålde telefoner. Och då sa jag, men är du manipulativ Mattias? Ja, naturligtvis är jag det, sa han. Det ingår ju i min yrkesroll att vara manipulativ. Jag tycker om att styra människor. och jag tyckte inte om såret.
Ett dåligt första intryck av Mattias späds på av att hon ser tecken på att Mattias inte verkar bry sig nämnvärt om hennes dotter. På det sätt en mamma kanske förväntar sig eller hoppas på.
En gång när Mattias och hon hade varit hemma hos oss så skulle de gå. Och Mattias, de hade en massa grejer och skulle bära ut i bilen. Och då hjälpte inte Mattias till och så sa jag till det att en gentleman hjälper sin kvinna att bära grejerna. Och han blev lite svart i ögonen när han bar inte. Han hjälpte inte han att bära ut grejerna utan det fick hon göra. En gång när de skulle gå så en annan gång då så stod Mattias i dörren och pratade. Och han pratade och pratade om sig själv och så sa Alexandra in någonting, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. Och då tittade Mattias på henne och då kröp hon ihop och sa förlåt, förlåt. Och så fortsatte Mattias att prata och då tittade han på henne efter någon minut och så sa han, vad ber du om förlåtelse för? Nej, ingenting, förlåt, sa hon igen då. Men hennes kroppsspråk var det som sjönk ihop. Mattias var ju väldigt mycket hemma. Han hade väldigt många olika... Han bytte jobb ett antal gånger. Däremellan var han hemma. Alexandra fick köra honom kors och tvärs i hans bil. Då menar hon på att han hade ju inget körkort. Det hade polisen tagit ifrån honom.
Mattias får inte själv köra bil eftersom polisen den 5 november 2015 drog in hans körkort. I ett utdrag från brottsregistret går att läsa att Mattias, citat, brustit i omsorg och varsamhet då en polisbil med påslagna blåljus påkallat friväg, varpå Mattias hindrat polisbilens färd framåt genom att svänga fram och tillbaka mellan höger och vänster körfält, trots att det funnits upprepade tillfällen att köra till höger sida och ge plats. Vid ett tillfälle trängde han dessutom polisbilen mot en trafikdelare med stor risk för kollision. Slutcitat. Alexandra får därför skjutsa Mattias överallt, vilket bland annat går ut över hennes studier och hennes fritid.
När man träffade Alexandra så var det hela tiden samtal med Mattias. Mattias ringde och det var Mattias smsade. Hon svarade, hon pratade lite grann och det var mycket, mycket med den här telefonen när man satt kanske några timmar och pratade.
Alexandras mamma märker hur Alexandras beteende gentemot Mattias inte tycks vara helt hälsosam. Telefonkontakter med Mattias upptar mer och mer fokus från Alexandra. Mamman tycker också att Mattias saknar gränser då han leker med Alexandras två små barn.
Från början var de väldigt glada i honom och han var väldigt, han skojade mycket med dem. Men Mattias är ju sån att han sätter gränser. När barnen säger nej jag vill inte så har inte Mattias den gränsen utan han fortsätter och fortsätter. Lite överdrivet.
På fråga från åklagaren om mamman sett några skador på Alexandra så säger hon att hon vid ett tillfälle såg att Alexandra hade en blå tira. När hon då frågat Alexandra hur hon fått den bortförklarar Alexandra det med att hon och Mattias hade skojbrottat och att hon råkat få hans knä i ögat. En förklaring som Alexandras mamma motvilligt accepterar. Våren övergår nu till sommar. Och Alexandras mamma uppmärksammar vid ett tillfälle hur Alexandra tycks ha svårt att röra sig när hon ska resa sig upp från en stol. Det förklarar Alexandra med att hon har ovanligt mycket träningsverk efter ett hårt träningspass. Utöver det går det inte att se några eventuellt fysiska skador på Alexandras kropp eftersom hon är flitig med att klä sig i långärmat. Något som ändå väcker misstankar med tanke på det varma sommarvädret.
Hon hade till och med polotröjor på sig. Och när man frågade varför så sa han att jag hade ingenting annat på mig. Det låg i tvätten alltihop och så.
Vad tänkte du kring de här polotröjorna då?
Så det kunde ju vara så att det låg i tvätten. Men det lämnade frågetecken i mitt huvud. Så jag tittade på henne. Jag har till och med frågat henne någon gång extra när jag har sett de här första blåmärkena på henne. Har du blåmärken på din kropp, Alexandra? Vill du visa? Nej, jag har inga blåmärken, säger hon då. Hon visade aldrig.
Är det någon gång som Alexandra har berättat för dig om något våld från Mattias?
Nej. Ja, aldrig. Jag har frågat henne många gånger men hon har sagt nej hela tiden.
Mm. Har du någon tanke så här i efterhand varför hon inte har berättat det?
Alltså jag tror att när man hamnar i en sån här situation så är det nog lätt att skämmas för att man sitter i den situationen. Och Och att säger man det så blottlägger man sitt eget liv på ett sätt liksom. Så jag nej. Jag hade önskat att hon hade gjort det.
Hon har varit rädd. Han har hotat att han ska se till att hon inte får ha kvar barnen.
Alexandra är rädd att blottlägga sitt liv och berätta vad det är hon går igenom. Och håller till stor del tyst om det. Men kompisen Lotta fortsätter Alexandra anförtro sig till. Och väljer att berätta om ett fåtal incidenter hon tvingats genomlida.
Där är när han har tryckt ner henne i badkaret i vatten. Hon har tappat andan. Den gången försökte hon också ta upp att hon ville göra slut. Och då blev han jättearg. Hällt urin i hennes ögon och mun. Sedan sprutat ner henne med en brandsläckare.
Det Alexandra berättar chockerar Lotta. Och Lotta får även bilder skickade till sig över Snapchat på blåmärken och skador. Men Lotta lovar Alexandra att inte berätta någonting för någon. Insatserna är helt enkelt alldeles för höga. Eftersom Mattias inte bara hotar Alexandra utan även personer i Alexandras omgivning.
Mattias har sagt att han ska skära halsen av mig och min son framför Emil. Och visa sin hämnd om jag var med och påverka Alexandra till att göra slut på honom.
Mm. Hur upplevde du det?
Fruktansvärt.
Mm. Gjorde du det på allvar?
Ja, absolut.
Mm.
Sommaren gick. Alexandra mådde jättedåligt.
Kompisen Emma tycker synd om Alexandra eftersom hon mår så dåligt och ifrågasätter varför hon fortfarande är tillsammans med Mattias.
Du mår så här dåligt. Ni har varit tillsammans så här kort tid. Borde inte du sväva på moln? Du borde liksom vara nyförälskad. Och det reagerar hon på. Kände jag, jo det är ju sant. Men ingenting mer. Hon öppnar inte sig. Hon berättar ingenting. Jag frågar henne, men hon... Nej, hon...
Det var väldigt uppenbart att hon inte var lycklig.
En annan av Alexandras kompisar, också vid namn Emma, tycker också att hon har sett tecken på att Alexandra är i ett destruktivt förhållande. Hon vittnar om att Alexandra vid ett tillfälle försöker öppna upp sig för henne.
Ja, i somras så var vi hos en kompis. Och då började Alexandra berätta att alltså det kändes som att hon ville lätta sitt hjärta men att det var jobbigt för henne. Och då sa hon att när Mattias är snäll så är han jättesnäll. Men han kan också vara den hemskaste människan man kan föreställa sig. Och sen blev vi avbrytna och sen berättade hon inte mer den kvällen därför att det kom in andra människor i rummet.
Och även denna Emma nås av ryktet att Mattias har ett våldsamt förflutet. Och att det finns andra tjejer som han har varit med som råkat illa ut. Emma blir övertygad om att Alexandra blir slagen eller på annat sätt utsatt för misshandel av Mattias. Och beslutar sig för att starta en hemlig Facebookgrupp tillsammans med Alexandras närmsta vänner. Där diskuterar de hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa Alexandra ur förhållandet. De bestämmer sig även för att träffas fysiskt och prata vidare om det.
Då såg också hemma hos mig och pratade. Och då pratade vi ju alla om vad vi... Vår bild av det och vad vi hade hört och sett och så. Och sen bestämde vi efter den kvällen för att vi visste inte vad vi skulle göra och hur vi skulle gå tillväga och så. Men då fick vi ju uppfattningen att hon själv ville ur förhållandet och att hon var på väg ur det. Och då kände vi att om vi håller ögonen öppna så kan hon ta sig ur det själv. Då hade vi ju ingen aning om vad han hade gjort mot henne heller.
De har alla fått indikationer om att Alexandra självmant vill avsluta förhållandet. Och faktum är att Alexandra flera gånger har gjort slut med Mattias, men alltid tvingats ta tillbaka det, eller på andra sätt manipulerats till att ta tillbaka det. Vännerna avvaktar och ser om Alexandra kan ta sig ur på eget sätt. Sommaren övergår till höst och i början av oktober känner även Alexandras mamma att allt är fel och hon ser fler skador på Alexandras kropp.
Då kom jag upp till hennes lägen, eller ja, hennes lägenhet och då sa, hade hon blåmärken på vänster arm, måste det varit, tror jag, ett stort här på överarmen. Hon hade t-shirt på sig. Och sen hade hon blåmärken på insidan av handleden, så frågade jag var de kom ifrån. Och då sa hon att jag vet inte var jag har fått dem ifrån. Så hon, men det ser inte bra ut, Alexander. Då han, nej, det gör han inte, sa hon då. För det var som fingrar efter handleden.
Skadorna är synliga och allvarliga. För den här gången har Mattias slagit henne ordentligt. Alexandra inser allvaret och den 17 oktober söker hon sig till en akutmottagning. Men inte heller där vågar hon berätta sanningen om vad som har hänt. För hon vet att hon på sjukvården har anmälningsplikt och det är något Alexandra inte vågar riskera. I journalanteckningen som upprättas står det under kontaktorsak, citat, Alexandra har kvällen innan tappat ett litet men tungt kassaskåp från en hylla på sin underarm. Svullnad och ett blåmärke kan anas. Väldigt öm. Ingen missfärgning eller felställning. Inga rörelseinkränkningar någonstans i armen eller handen. Åtgärd, Alvedon 500 mg 2 stycken och Enipren 400 mg.
Jag blir orolig,
yeah.
Och jag tänker att vad är det som sker?
Mm.
Och när jag frågar Alexandra, vad är det som sker? Alltså jag frågar henne, slår han dig?
Mm.
Nej, säger hon.
Mm.
Så känner jag måste ju lita på någonting.
Mm.
Jag väljer att lita på hennes ord. Men, men det som känns inuti mig säger att det är fel, det är fel.
Yeah.
Det är någonting som sker här.
Mm.
Men jag har inte kunskapen att dra i rätta trådarna. Jag får inte vetskapen om det.
Mm.
Jag säger, pratar med min andra dotter och säger, vill hjälpa till att hålla kollen på det här. Jag har samma känsla som hon. Hon väljer också att titta vad som sker när hon möter Mattias och Alexandra.
Alexandra och Mattias har varit tillsammans i snart ett år och Alexandra fruktar nu för sitt liv då hon upplever att våldet eskalerar. Bortsett från att skriva dagbok om händelserna tar hon bilder på sina skador i så stor mån som möjligt utan att bli upptäckt. Och vid ett tillfälle lyckas hon filma Mattias i smyg under en bilresa.
Ska jag äta McDonald's?
Du hörde inte vad jag sa att vi skulle äta. Du har något i fittan, va?
Nej.
Ett till synes omotiverat aggressivt bråk om vart de ska äta någonstans leder till att Mattias själv upptäcker att en av skadorna han har orsakat på Alexandra är synliga och han tycks plötsligt väldigt mån om att hon ska undersöka kroppen närmare så att hon inte har fler skador som kan tänkas vara synliga.
Det var ju när du vet mig.
Kolla så inte har några andra marker som vet det som.
Varför vet du mig?
Kolla så inte om marken efter tänderna. Kan du kolla så inte om mig? Titta inte på mig utan titta på dina händer. Du har två händer. Så ska jag mig så arg ibland. Så bara fortsätter du att titta på mig som en downare. Jag säger att titta på dina händer och ser så inte har någon marken. Titta på dina händer som sitter här.
Så under filmandet lyckas Alexandra få ett slags erkännande av Mattias. Att bitmärkena hon har på handen är orsakade av honom. Vid ett annat tillfälle hemma i deras lägenhet filmar hon Mattias öppet. Han agerar oberörd och misstänker säkerligen att filmen inte kommer att hamna i någon annans händer. För han erkänner öppet att han har misshandlat henne.
Mattias, svär du på vårt förhållande att du aldrig har gett mig blåmarken?
Klart du har gett dig blåmarken.
Hur då?
Jag tar hårt till dig.
Hur?
Lappa till dig. Hallå? Får jag skicka inte jag den?
Nej.
Ja men sluta.
Nej.
Har du något problem med fiffiga eller bara får stå och filma med?
Nej, det har jag inte.
Vi har koll på barnen när vi träffar dem. Jag träffade dem och även dem mycket mindre. För att se hur är de nu? Har någonting hänt här?
Alexandras mamma oroar sig inte bara för sin dotter utan även för sina två små barnbarn som 2 veckor i månaden också tvingas leva tillsammans med Mattias. Alexandras yngsta dotter verkar fortfarande glad och relativt opåverkad medan den något äldre pojken verkar mer och mer orolig.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Han var mycket mer tillbakadragen. Han var som vanligt när jag träffade honom med tillsammans med Mattias, så valde han att hålla sig med distans. En period så gick slogs, han smällde till. Han larmade på rätt rejält och han slog över rumpan. Så frågade man, men vad gör du? För det var inte lite han slog, utan han slog hårt. Ja, men så gör vi hemma, sa han. Så gör Mattias på mamma. Men så får man inte göra, så hade man en diskussion om det här. Men han såg väldigt glad ut när han gjorde det. Och sen förstod han att det var fel att göra det. Och sen har jag inte gjort det efter det.
I hemlighet för Alexandra inte bara dagboksanteckningar över allt hon utsätts för. Hon skriver även ner allt hon kan komma på i ett brev som hon lägger i ett förslutet kuvert och lämnar till sin kompis Lotta. Det blir 4 hela sidor med över 70 punkter och händelser hon utsatts för. Och på kuvertet instruerar hon Lotta att inte öppna och läsa det, utan bara förvara det säkert.
Läste du papperna?
Nej.
Jag gick ner och låste in det i kassaskåpet. Berätta om vad det var hon hade skrivit på dem.
Och sa bara att det var händelser som Mattias hade gjort mot henne. Men inte vad det var för någonting.
Där i Lottas kassaskåp kommer brevet att förbli fram till månader senare, då polisen kommer öppna brevet. Då först kommer uppdagas vad Alexandra har behövt genomlida. I brevet står bland annat följande.
Tryckt in shampoo i mina ögon, mun och näsa. Försökt skära av mina tår. Hotat mig med kniv och hotat att skära av halsen flera gånger. Försökt dränka mig i badkaret flera gånger. Hotat att döda mig, slå ihjäl mig, skjuta mig. Ringa socialen och ljuga om att jag är en dålig mamma. berätta hemligheter om mina vänner och lägga ut nakenbilder på mig på nätet. Kissat mig i ansiktet, bänt upp min mun och ögon och hällt kisset i min mun och mina ögon när han hållit fast mig. Slagit mitt huvud i golvet, mot fönsterkarmen, badrumskaklet, köksbänken och bildörren. Satt sig på mig, bundit fast mina händer och sen slagit och sparkat mig, främst på benen och rumpan. Dragit ut mig i skogen, slagit ner mig i marken och hotat slå ihjäl mig med en stor pinne. Tryckt in en kolsyrepistol i munnen på mig och hotat med att trycka av. Dragit ut mig i en dunge, slagit och sparkat mig. Tvingat mig be om förlåtelse på mina knän. Förhindrat mig från att sova, gå till jobbet eller till skolan. Skollat mig med hett vatten. Slängt in mig i duschen och under flera minuter spolat mig med kallt vatten. Hällt rengöringsmedel i mina ögon. Tryckt ner en kniv, hårborste, ficklampa, strumpor och sked i min hals. Försökt bryta mina fingrar och knäcka min arm med polisgrepp. Försökt kväva mig med en kudde. Tejpat för min mun och bundit fast mina händer. Dragit av mig alla kläder och tvingat mig sitta naken i ett hörn för att skämmas medan han vaktar mig. Dragit av mig jacka, tröja, BH i bilen och sen slängt ut mig från den. Försökt bränna min hand på spisplattan. Krävt pengar trots att jag betalar allt. Dragit min tumme ur led. Hållit för min näsa och mun tills jag svimmat eller fått en astmaattack. Hotat flera gånger att döda barnen. Mina föräldrar, vänner och syster. Försökt övertala mig att jag är psykiskt sjuk. Bundit fast mina händer och fötter och sen själv somnat. Puttat ner mig i marken och in i möbler. Sparkat mig när jag ligger ner, med och utan skor. Bränt mig med tändare. Tryckt in mina ögon med tummarna. Dragit isär mina läppar tills de spruckit. Flera gånger slagit mig så mycket att jag inte kunnat röra mig ordentligt på flera dagar.
Men sen kommer det då en till den här 2 december när hon öppnar sig helt.
Den 2 december 2016 sker ett skifte hos Alexandra. Hon och Mattias har varit tillsammans i snart exakt ett år och Alexandra har fått nog. Hon fruktar för sitt liv och vet att hon måste ta sig ur den här mardrömmen. Den här kvällen befinner hon sig hemma hos sin kompis Emma. I köket står de och pratar och Emma märker på henne att hon är nervös. Emma sambo går förbi och hämtar ett glas vatten och Alexandra stoppar honom. Hon vill att även han ska höra det som hon så länge varit tyst om.
Och säger att jag vet inte hur jag ska säga detta. Men han har slagit mig i cirka 1 års tid. Ja, jag sa ju vad jag tyckte. Att jag tyckte att hon måste lämna honom. Och att vi fanns där och att hon fick bo hos oss och barnen fick bo hos oss, liksom att hon var välkommen och vår dörr stod öppen för henne. Både jag och min sambo liksom öppnade sig för henne och sa det. Mm. Så,
hur reagerar hon på det då?
Jo, där och då berättade jag också vad jag hade hört om andra tjejer. Mm. Och då bröt hon ihop. Mm. För hon trodde att han bara hade gjort detta mot henne. Men när hon hörde, när hon fick veta vad han hade gjort mot andra tjejer, så förstod hon att hon inte var ensam och då bröt hon ihop. Och då sa hon till mig, ja jag måste lämna honom.
Hände det något mer sen efter det?
Nej, inte mer än att han kom och hämtade henne sen.
kvällen. Och det var jättehemskt att skicka iväg henne hem. Men hon ville inget annat, så jag kunde liksom inte.
Jag trodde det var anledningen till att hon åkte med honom hem då, en gången.
Hon var rädd, tror jag. Hon var rädd fast hon följde med honom ändå.
Så var det när vi fick veta detta i december.
Alexandra öppnar upp sig för fler vänner. Och när en andra kompisen Emma får höra om vad Alexandra utsatts för, så återaktiverar hon den interna Facebookgruppen dit även fler vänner bjuds in. Syftet med gruppen är nu att tillsammans komma på det bästa sätt att hjälpa Alexandra på, eftersom hon verkar ha svårt att självmant lämna förhållandet.
Jag och Alex hade bestämt att vi skulle ses hemma hos mig en fredagkväll. Och då pratade vi om detta i gruppen och kom fram till att det var den bästa lösningen att hon kommer dit och att alla andra sen kommer dit, fast att hon inte vet om det innan då.
Vi skulle försöka få henne bort ifrån Mattias genom att komma dit och försöka hämta henne och prata henne till rätta. Så hon visste inte om att vi kom.
Även Alexandras mamma har nu fått reda på vad hennes dotter utsätts för. Och den plan som sätts till verket och som mamman och även Alexandras syster bjuds in till är närmast att beskriva som en så kallad intervention. Alexandra ska bjudas hem till Emma, där hon mot sitt vetande ska konfronteras av hennes övriga vänner, mamma och syster.
Hur blev det mötet?
Turbulent.
Mötet är inte menat att uppröra Alexandra, utan det är ett sista desperat försök att få henne att lämna det förhållande som de nu vet är djupt destruktivt. Men vännerna och familjen har själva inte levt med de hot och påtryckningar och med den psykiska misshandeln som Alexandra utsatts för.
Jag blev väldigt, väldigt upprörd över att jag stod där, hennes syster stod där. Så jag fick, jag och Joanna, som min andra dotter heter, hennes syster, vi valde att lämna efter ett tag, för hon var så upprörd över att vi hade kommit. Hon såg det som ett svek.
När Alexandra får reda på att hennes mamma tidigare under den här dagen även polisanmält Mattias, brister det för henne. Hon känner sig enormt sviken och rädd. Vännerna hade en förhoppning om att lyckas omvända Alexandra. Att hon självmant skulle följa med till polisen för att sedan flyttas till ett skyddat boende. Men det är inte Alexandra redo att göra.
Berättar hon någonting om varför hon inte kände sig redo?
Därför att hon var rädd vad Mattias skulle göra om hon lämnade honom. Att han har hotat och förstöra hennes vänskapsrelationer. Hotat att skada hennes barn. Hotat att skada hennes familj och vänner. Hon var rädd för att oavsett hur allting slutar, när hon har då lyckats ta sig därifrån, så är hon rädd att oavsett hur allting slutar så kommer han söka upp henne och döda henne.
Mot deras vilja tvingas vännerna acceptera att Alexandra inte vill motta någon hjälp från dem.
Och vet du hur det slutade sen då? Den...
Jag fick höra att hon åkte tillbaka till Mattias.
Mm. Hur kändes det?
Ja, jag blev jätterädd. Det jag hade fått reda på var ju inte... Det var inga trevliga saker. Det är min dotter, så att det...
Alexandra lever nu med dödsångest eftersom Mattias blivit polisanmäld och när som helst kommer att få reda på att Alexandra berättat för utomstående om vad som har hänt. Kvällen efter det här konfrontationsmötet är Alexandra hemma hos sin vän Lotta och hennes sambo Emil, som vittnar om att Alexandra är extremt nervös.
Byter du en stol så hoppar hon till. Hon var beredd, alltså det var precis som hon var i försvarsläge hela tiden.
Under middagen med Emil och Lotta berättar Alexandra att hon är väldigt orolig, för Mattias tycks vara på väg in i en ännu värre period.
Hon pratade mycket om att han var in i en period och var väldigt aggressiv. Hon visade några sms. Man har varit förbannad på någon kille som sa att han inte kunde koppla in en tv-antenn. Så då var det på gång en ny period för henne. Vi pratade fram och tillbaks. Lotta pratade mest med henne. Jag tog henne och min son. Vi pratade om just det här med att hon måste göra slut. För det funkar inte. Alltså det kommer inte gå mer. Och vi fram och tillbaks ett par timmar satt och snackade och de grät och höll på. Så kom vi överens om, vi har ju pratat om det tidigare, att händer det någonting så bara hör av dig. Då kommer jag ner och hjälper dig. Så här. Och du sa det att är det något som händer så hör av dig och använd så fall Snapchat.
Eftermiddagen blir Alexandra upphämtad av Mattias och de kör hem till deras lägenhet. Kvar blir Emil och Lotta, lämnade med en dålig känsla.
Och då pratar jag och Lotta liksom lite vad vi... Det här känns inte bra och jag hoppas nu hon ju... Hon någon gång får slut på det här.
Och så dröjer det inte många timmar innan Emil får ett meddelande på Snapchat från Alexandra där hon ber om deras hjälp.
Så hör hon av sig att det är någonting som händer. Så vi sätter oss i bilen och ber oss ner. Vi kör ner. Parkerar bilen en bit ifrån och går dit. När vi öppnar dörren går jag och Lotta in genom första porten och då hör jag någon som gnyr till. Och då sa jag till honom, fan vad är det för något? Men det kan ju också vara en granne, så att vi fortsatte att gå upp för de här 4-5 trappstegen. Och fan, den är upp till första nivån. Och då hör jag någon som skriker. Alltså skriker riktigt gällt. Ett skrik som skär in där i själen. Alltså det här gäller inte bara ett doft, utan ett när det verkligen är ett rop på hjälp. Och då säger jag till Lotta att du ringer polisen, ut med dig. Och så går jag upp och ser vad det är för något. Så jag springer upp för trapporna. Tar fel trappa, fel nivå. Så jag går ju först in och försöker ta mig in hos grannen. Sen kommer jag på att jag är inte på rätt nivå, så att jag går ett varv till upp. Öppnar båda dörrarna och där möter jag Mattias sittandes över Alexandra. Hon ligger på golvet och skriker och gråter. Och då frågar jag han vad fan du håller på med. Så han reser sig upp och tittar på mig och börjar backa sakta sakta bakåt. Mot sovrummet tror jag det är som är där. Och då går jag efter och säger, vad fan håller du på med? Och då går han fram till Alexandra, för hon har ju kröpit sig upp mot ytterdörren. Och hon reser sig upp och hon försöker liksom, det ser ut som han försöker mima någonting till henne. Och hon bara står och skakar på huvudet. Försöker på något sätt prata med henne. Och sen säger jag till Mattias, du och jag ska gå och prata nu. Så vi går in i vardagsrummet. Så jag leder han in i vardagsrummet, säger till han kan sätta sig i soffan. Jag tar undan en ölflaska, säger till han, den här behöver vi inte använda. Sen sätter jag mig mitt emot han och pratar med han och frågar vad fan han håller på med. Och jag vet med mig att Lotta ringer upp polisen. Att förhoppningsvis är de snabba nog att kunna komma upp där. Vi sitter och diskuterar fram och tillbaka. Han menar på att hon har trillat och jag förklarar för honom att jag har för fan sett ett skärp liggande sidan om henne. Jag ser att det ligger listor på andra sidan om henne. Hon skriker och hon gråter. Då har man gjort någonting. Han fick nog en jäkla blackout. Alltså han visste inte riktigt. Det var ju som gubben i lådan dök upp då. Mitt i allting. Jag menar, han fick nog en chock att jag var där. Och likadant när vi pratade inne i stora rummet. Alltså, det var konstiga saker han pratade om. Även när han hade ett lugn i sig när han pratade om mig. Så var det ändå, det var inte sammanhängen. Det var inte egentligen alltså, vad ett samtal egentligen ska handla om. Alltså, det var konstiga grejer. Så det var precis som du slog fel i huvudet på honom. Vi pratar detta fram och tillbaka och sen hör jag att det bankar på dörren och då är det polisen som stormar in. Och där är väl min och Mattias del egentligen över.
Kvällen den 10 december 2016 vid 21-tiden stormar poliser in i Mattias och Alexandras lägenhet och griper Mattias. En anmälan om grov kvinnofridskränkning och misshandel upprättas och i ett avrapporterings-PM står det att målsägandet är väldigt nedstämd. Utandas kraftigt och inte kan prata. Mattias sitter på soffan och är lugn. Och polisen reagerar på hur lugn han är. Citat, precis som om ingenting har hänt. Slutcitat. Och den här dagen förblir den sista dagen av tortyr i Alexandras liv. Och idag, 3,5 år senare, mår hon relativt bra.
Hej Alexandra.
Hej Alexandra, det är Nils Bergman.
Hej, hej.
Hur står du till?
Jo, det är bra. Fick nabbe. Hur är det väl?
Jo, det är bara bra, tack. Men nej, du behöver inte vara nervös för någonting.
Okej.
Men du, efter att ha lyssnat igenom allting så vill jag bara säga att jag är glad att du lever.
Ja, men tack. Eller vad man än säger.
Hur mår du idag?
Ja, alltså... Livet är ju bra idag. Vad ska man säga? För att sätta en positiv spin på det så är man ju mer tacksam för det lilla. Alltså, ja. Och hur det liksom slutade eller hur jag ska formulera det.
I del 2 och 3 av förhållandet till fångenskap hör vi mer från Alexandra själv. Och inte bara genom hennes vittnesmål i rättssalen, utan även från ett samtal med henne där hon beskriver hur det var att ta sig igenom den mycket påfrestande rättsliga processen, rädslan över att inte känna sig trodd, samt hur nära hon själv bedömer att det var att hon faktiskt miste livet.
Han experimenterade mer och jag vet inte om det är den gången det hade blivit att jag inte hade överlevt eller om det hade blivit gången därefter. Men jag är säker på att det var en tidsfråga.
Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Röstinläsning av Joella Busk. Tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.